God morgon allesammans och välkomna. Vi säger också välkomna till er som finns ute i cyberrymden. Och hoppas att ni hör också den här budskapen. Jag vet att de går, kanske inte just de här som är på svenska, men onsdagen i alla fall vet jag går långt ut i världen. Och vi ska börja med att be och sedan så ska vi tala över ämnet räkna med Gud. Alltså att Gud finns med i våra liv. Därför att ibland så säger folk så här att jag är kristen. Ja, okej. Okay. Tror du på Gud? Nej, det vet jag inte. Okej, okay, men vad innebär det då att du är kristen? Ja, jag var ju döpt och konfirmerad och sådär. Ja, okej. Okay. Men på något sätt har jag i alla fall fått för mig att om man är kristen så tror man också på Gud. Och om man är kristen så tror man också att Jesus var Guds son. Och att han kom till världen för att dö för våra synder. Och att om vi tror på det så får vi frälsning. Det är på något sätt kanske en självklarhet tycker jag då. Men uppenbarligen är det inte det. Så vi ska tala om, eller över ämnet, räkna med Gud. Men här vi ber just nu att du välsignar dessa tankar. Här vi bär på så många frågor, vi bär på så många bördor, vi bär på så mycket förvirring. Och Herre, vi ber idag denna morgon att du skulle tala till var och ens hjärta och befria oss från oss själva. När ordet frälsning används i Bibeln så är det bara ett fåtal gånger, Herre, som vi vet att det talar om pånyttfödelse och andlig födelse. De flesta gångerna så handlar det om att bli befriad ifrån oss själva och de konsekvenser som vi har hamnat i på grund av vår synd och våra felaktiga beslut och olydnad. Så här är vi ber idag, Jesus, att vi utan fördömelse skulle ta emot de ord som du har så att vi kan få en förnyad vägledning från dig. Hur vi ska vandra med dig på olika områden i livet. Och vi ber bara om en speciell smörjelse över din tjänare. Vi ber att ditt ord skulle ha framgång i våra hjärtan, i våra sinnen. Vi ber här att vi skulle ödmjuka oss allesammans som församling inför ditt ord, inför ditt eviga ord. Och tro att din ande har någonting att säga oss idag. Vi ber dessa ting i ditt namn, Jesus. Amen. Räkna med Gud. Det är tre saker som jag vill tala om idag. Det är Guds realitet, det är Guds relevans och det är Guds relation. Lätt att komma ihåg, för alla börjar på R. Realitet, relevans och relation. Så det första är alltså Guds realitet. Jag vill att vi slår upp i Saltarens 19 kapitel. Versarna 2 till och med 4. Så Saltaren kapitel 19, versarna 2 till och med 4. Jag ska bara bläddra, det är så tunna blad här i min bibel. Så, för sångmästaren, en psalm av David, det är alltså vers 1 för er som läser i engelskan, så är rubriken då alltså första versen, så då blir det lite annorlunda. Men i svenskan, vers 2. Himlarna vittna om Guds härlighet. Himlavalvet förkunnar hans händers verk. Den ena dagen talar om för den andra. Den ena natten kungör det för den andra. Finns Gud? Det är en fråga som en del menar är överflödig. Därför att man ska inte ens behöva ställa den frågan. Och jag tror att jag egentligen är i den kategorin. Därför att Bibeln säger uttryckligen, baserat på den vers eller de versar vi läste nu, tillsammans med Romarbrevet 1 och många, många andra versar, att alla människor vet djupt där inne i sitt hjärta att Gud finns. Och det stämmer, för att för er som har läst böcker av olika ateister, jag vet inte om ni har gjort det förresten, men om ni har det, eller ni har lyssnat på debatter mellan troende människor och ateister, det pågår en hel del sånt ute i världen numera, prisat vare Gud, därför att folk har faktiskt en möjlighet att höra den andra sidan. Och jag tackar Gud så länge internet är fritt. Därför att det är faktiskt en skillnad idag för bara några årtionden sedan. För då fanns det inget alternativ. Då var det bara TV som var styrd av vissa krafter. Men nu finns det ett fritt internet. Och vill människor söka så kan man göra det. Och jag får rapporter hela tiden från olika grupper, organisationer, individer. Hur långt vi når egentligen med evangelium via TV, radio, internet, mycket, mycket annat. Så det är ingen tvekan om att budskapet går ut i världen. Det är en annan sak att kanske inte så många människor lever för Gud och är lärjungar på det sättet. Men budskapet går ut, det är ingen tvekan om det. Och vi tackar Gud för det. Men finns Gud? Ja, alla vet det. Och när vi lyssnar på de här ateisterna, eller åtminstone när jag lyssnar på de här ateisterna, så känns det som att det är inte alls så att de inte tror att Gud finns. Utan tvärtom, de räknar med Gud som en verklighet. Det är bara det att de gillar inte vem han är. De gillar inte hans uppenbarelse i Bibeln. De kan inte förstå det, utan de försöker att rationalisera bort det här och låtsas som att Gud inte finns. Men om det var så, varför skulle man vara så dogmatiskt arg på Gud? Hur kan man vara arg på någonting som inte finns? Och det som är intressant enligt min mening, det är att under det sista årtiondet, eller i det 21 århundradet som vi säger, så har ateisterna blivit mycket, mycket mer aggressiva än de var tidigare. Och jag tror personligen att det har att göra med att det finns en uppsjö av information där ute där evolutionsteorin ifrågasätts, där mycket av det som vi har pumpats med under en hel generation eller mera, flera generationer egentligen, har ifrågasatts. Att det finns alternativ, och de här människorna behöver inte alltid ens vara pånyttfödda bibeltroende kristna. Utan det kan bara vara vetenskapsmän som ifrågasätter någonting och säger att det kan inte stämma. Det måste finnas någonting annat. Det här som vi har liksom dogmatiskt trott på så länge, det stämmer inte. Och det finns en hel del sådana saker. Och det är alltid så att när vi blir desperata, då blir vi aggressiva. Träng ett djur in i ett hörn. Jättesnäll hund till exempel. Träng hunden in i ett hörn och se vad hunden förvandlas till. Att när vi får panik, då måste vi slå ifrån oss. Och jag tror det är exakt det vi ser. Att den ateistiska världsbilden, den materialistiska, naturalistiska världsbilden håller på att falla sönder. Finns Gud? Vi kan också se på nyandlighet. Jag är helt chockerad över hur många människor säger, en sak ska du veta. Jaha, okej, vad är det då? Du, jag är inte religiös. Okej, nu har du fått det sagt. Men samtidigt så går du till spågummor och läser tarotkard och läser horoskopet och tror på andar och tittar på alla tv-program som handlar om övernaturliga fenomen och spöken och det ena med det andra. Hallå, du är mycket mer religiös än vad jag är. Jag är kritisk, skeptisk etc. Men jag tror också att det finns otroliga bevis för att Bibeln är sann. Och att det är väldigt, väldigt logiskt att tro på Bibeln. Jag kan bara nämna fyra väldigt kort för er som har gått i bibelskolan, så kommer ni ihåg de här. Men när det gäller Guds realitet, vi talar om det kosmologiska argumentet. Kommer ni ihåg vad det var för någonting? Argument relaterat till skapelsen. Vi talar i termer som orsak och verkan. Allting som har sin början, eller har haft en början, måste också ha haft en orsak. Universum, säger man, numera har haft en början. Och hade den början måste det ha haft en orsak. Det betyder att vi lämnas egentligen med två alternativ. Eller ett alternativ, två saker. Det vill säga antingen evig materia eller en evig Gud som har orsakat allt detta. Vilket är mest logiskt? Då frågar jag någon där. Då säger de så här. Ja, det är ju givetvis evig materia. Jaha. Så det är mer logiskt att det fanns en evig materia och ur den så har hela detta komplexa universum med alla djur, alla arter, alla människor kommit. Är det mera logiskt? Ja, det tycker tydligen många. Men då kommer vi till det teleologiska argumentet. Det är inte det teologiska utan teleologiska. Det argument relaterade till design. När vi ser någonting som är komplext, då vet vi att det som har uppfunnit det här är komplext i mina ögon. Jag är väldigt fascinerad av teknik. Jag har ingen tålamod med det. Så fort jag börjar med det så vill jag bara slå sönder det. Och så ringer jag pastor Peter och säger, kan du fixa det här? Men annars, jag älskar det. Jag tycker det är så fantastiskt liksom, att en sån där liten låda, liksom, man kan få in all information som finns i hela världen. Det är helt fantastiskt. Och någon påstår, var har den kommit ifrån? Den bara hamnade där. Den bara råkade ligga. En dag när jag kom så bara har hamnat där på bordet. Ingen skulle tro på mig. Ingen skulle tro på mig. Jag såg en liten vad heter det? Tecknad komiker grej. Så stod det så här. Det var en man som sa, Elvis lever. Och kvinnan som stod bredvid, det tror jag också. Och sen i nästa ruta så säger mannen, jag tror att vi har blivit kidnappade av utomjordingar. Jag håller med, säger kvinnan. Sen säger han, den tredje rutan, att jag har hört att republikanerna och demokraterna har kommit överens om budgeten i Vita huset. Nej, det är inte möjligt, säger personen. Vilket är mest troligt? Elvis har uppstått från de döda, utomjordingar har kidnappat oss, eller att någon har kommit överens om budgetförhandlingarna. Det är väldigt intressant liksom, att se att folk är benägna att tro på vad som helst. Men vi har svårt att tro på det som egentligen är väldigt realistiskt. Så omöjligt är det inte trots allt att budgetförhandlingarna, kanske för en del, är så svåra att komma ihåg. Eller svårare att komma överens om. Så vi har det teleologiska argumentet att ju mer komplext det som vi ser är, ju mer intelligent är det som står bakom. Och så resonerar vi i alla sammanhang, utom när det gäller den här världen. Det har bara råkat bli där, i detta gigantiska universum med 1 triljon miljarder stjärnor, eller 100 miljarder galaxer etc. etc. Sådana här summor eller siffror som vi inte ens kan tänka oss, att det skulle bara ha blivit till. Och så mitt i allt detta så finns denna lilla blåa jord med en atmosfär och en helt unik unika levnadsförhållanden. Nej, det blev bara till av sig själv. Den eviga materian fick plötsligt för sig att den skulle orsaka allt detta. Vi tror inte på det, därför att det är inte logiskt. Sen har vi ett annat argument, det axiologiska argumentet. Det argument relaterade till moral. Har ni tänkt på det när ni diskuterar med människor? Att nästan allting som människor säger handlar om rätt och fel. Där är det fel. Jaha. Säger vem? Ja, men det är klart att det är fel. Ja, men säger vem? Ja, men... Och sen kommer man inte längre. Det bara är fel. Ja, men varför är det fel? Om det inte finns en Gud. Om det inte finns en skapare. Om det inte finns någon som har gett oss en lag som säger att någonting är rätt och någonting är fel. Någonting är ljus, någonting är mörkt. Någonting är... överhuvudtaget. Vad är det då som säger att vi ska bekymra oss så mycket i våra domstolar och våra lagstiftningar? Och varför ska vi ha en polis? Varför ska vi ha någonting överhuvudtaget? Och varför ska jag... Föräldrarna kommer att gilla det här. Varför ska jag lida mina föräldrar? Liksom, det spelar ingen roll. Liksom, varför ska jag lida lärarna? Varför ska jag lida någon överhuvudtaget? Det finns ingenting som är rätt och fel. Men ändå vet vi detta. Ändå vet vi att det finns någonting som är rätt och fel. Vi har ett samvete i Romarbrevet kapitel 2. Det vill säga när vi gör rätt så mår vi bra. Och om vi gör fel så mår vi dåligt. Och då säger jag, men det har ju bara utvecklats under år. Miljonerna liksom, så att nu har det blivit så. Det är kulturellt betingat och så vidare. Är det verkligen det? Studera det lite grann. Så vi vet att Gud är kraftfull. Han är intelligent. Han är moralisk. Sen har vi slutligen någonting som heter det ontologiska argumentet. Och det är ett argument som är relaterat till Guds varande, det vill säga hans existens. Och nu säger någon, det här är lite komplicerat. Ja, det kan tyckas så, men finns det någonting, och det gör det, istället för ingenting. Om det inte fanns någonting, så det bara fanns ingenting, då skulle också ingenting vara någonting. Jag vet att det låter väldigt filosofiskt, men det är faktiskt så att också ingenting är någonting. Så därför är Gud ett nödvändigt väsen. Och vi vet att han är allsmäktig, vi vet att han är intelligent, vi vet att han är moralisk. Och vi vet också att han är nödvändig. Så Gud är en realitet för oss. Och han är en realitet för alla människor. Men alla människor gillar honom inte. Jag gillar inte heller Gud ibland. Därför att på något sätt så tycker jag inte att han välsignar min väg. Han sätter alltid käppar i hjulet för min väg. Så att då måste jag alltid brottas med honom jättelänge och jättemycket om olika grejer. Och sen visar det sig att jag har fel i alla fall. Och jag har aldrig lärt mig det där. Men sådana är vi. Så det är inte det liksom att inte vi kan hetsa upp oss och bli sura på Gud. Och vi behöver inte spela överandliga liksom och sådär. Jag skulle aldrig bli arg på Gud. Nej, aldrig någonsin. Men hallå. Vi är arga på dem hela tiden. Men poängen är inte om vi är arga eller inte på Gud. Det är bättre att skälla på honom än att låtsas som att han inte finns. Kom igen. Utan precis som i vilken annan relation som helst. En äktenskaplig eller familjerelation eller vänskapsrelation. Så kan det bli en konflikt där. Så självklart så finns det det. Men Gud är en realitet. För mig, för er, för alla människor. Och det leder oss till nästa fråga. Det här var då första frågan, Guds realitet. Det är Guds relevans. Är Gud relevant? Vi ska läsa från Apostlagärningarna 17. Och medan vi bläddrar oss fram där så finns det en trend idag som sprider sig som en löpeld. Att det budskap som har predikats i kyrkorna, det är inte längre relevant. Men vad är det då som är relevant? Vad är det då vi ska predika? Man har de här tankarna hela tiden. Och vi måste ställa oss den här frågan. Om Gud finns, varför ska jag då söka honom? Det finns människor som säger så här att det spelar egentligen ingen roll. Liksom, Gud kanske finns, du kanske har rätt trots allt. Men vad spelar det för roll? Om han sitter där ute någonstans i rymden, liksom, vad spelar det för roll? För mig. Jag måste ju ha mat på bordet och jag menar, sportspegeln börjar 8:30 på söndag. Och, jag menar, det är ju liksom, jag måste ju leva i verkligheten. Och du pratar om någon skäggig gubbe i himmelen. Jag pratar inte om någon skäggig gubbe i himmelen. Jag talar om en levande Gud som det finns kraftfulla argument, logiska argument för att han finns. Han är relevant. Och lyssna här. Vad det står i Apostlagärningarnas 17 kapitel och verserna 24-31. Gud är den som har skapat världen och allt som är i den. Han är herre över himmel och jord, bor inte i tempel som är gjorda av människohand. Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde något. Han som åt alla ger liv och anda och allt. Och han har av en enda människa skapat alla människor och folk för att de ska bo över hela jorden. Han har fastställt bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de ska bo. För att de ska söka Gud om de möjligen skulle kunna treva sig fram till honom och finna honom. Fastän han inte är långt borta från någon enda av oss. Till honom är det vi lever, rör oss och är till. Så som även några av era egna skalder har sagt, vi är av hans släkt. Är vi av hans släkt bör vi inte tänka oss gudomen att den liknar något av guld, silver eller sten. En bild som kommer till av mänsklig konst och fantasi. Gud har länge haft överseende med okunnighetens tid, men nu befaller han alla människor att, att vi alla och överallt ska omvända sig. Ty han har fastställt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom den man som han har bestämt till det, sedan han erbjuder tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda. Så om Gud finns, varför ska jag då söka honom? Ibland talar man om så kallade sökarvänliga kyrkor. Och jag blir så fundersam över den här termen, liksom en sökarvänlig kyrka. Det går ut på i princip att man gör en marknadsundersökning. Vad är det människor tycker om och inte tycker om? Vad är det man vill ha och inte vill ha? Och så gör man en sammanställning av det. Och så försöker man att skapa en kyrka där man undviker det som människor inte vill ha och inte vill höra. Och så har man det som man tycker är bra. Då har man en sökarvänlig kyrka. Och så säger man så här att bara vi får folk in i kyrkan så kan man liksom senare berätta att egentligen så tror vi också på det här och det här. Och egentligen så är det inte så bra med det här och det här. Okej, men om vi har fått dem in så kan det vara lite svårt att sen. Det är ungefär som med ett barn, att man säger ingenting de första 10 åren, de första 15 åren. Och sen säger man, du egentligen är det så här och så här. Ja, vadå? liksom, det är inte så. Om jag inte talar om från början vad som är rätt och fel och vad som gäller, då blir det svårt på sikt. Det är intressant att se hur församlingen i Uppenbarelseboken 3, som heter Laodicea, betyder folket styr. Och när vi ser det i en kronologisk ordning hur kyrkohistorien utvecklas, så är den laodiceiska församlingen den sista församlingen. Det vill säga den församlingen eller den tid som vi tror att vi lever i. Och det betyder att folket styr. Alltså en demokratisk kyrka. Folket bestämmer. Så att säger folk, okej, okay, jag frågar idag, hur många tror på ett helvete? Ja, handuppräckning. Okej, okay. Ah, majoriteten säger att det finns inget. Gud, finns inget helvete. Folk har bestämt. Det funkar inte riktigt på det sättet. Saker och ting är som de är. Därför att Gud är den han är. Han är skaparen och vi är skapelsen. Och det är en väldigt stor skillnad mellan att vara skaparen och skapelsen. Så vad är det som är relevant? Det som är relevant för mig, det är det som finns i den här boken. Jag tror inte att vi behöver ställa om oss. Jag förstår att vi lever i en speciell tid. Vi måste kunna tala med människor utifrån deras utgångspunkt och så vidare. Men budskapet är detsamma. Så är Gud relevant? Absolut. Och det är intressant att när vi många gånger tittar på vårt samhälle idag, så säger nästan, det finns de som är riktiga entusiaster och de säger att nå, det är mycket bättre nu än det var tidigare. Och det kan hända att det är på vissa sätt, men de allra flesta inser och erkänner att det har hänt någonting i det västerländska samhället under den sista generationen eller de två sista generationerna väldigt konkret. Men man är inte överens om vad som har hänt och liksom vad som är orsaken. Vi tror att orsaken är att det finns inte längre några normer. Det finns ingenting som säger vad som är rätt och fel. Vi har blivit indoktrinerade av den så kallade evolutionsteorin, som även under min livstid har gått ifrån att vara en teori, det kallades faktiskt så. Jag hade biologi på 70-talet så sa man faktiskt evolutionsteorin fortfarande. Men teorin har man släppt, kan jag lova, sedan ett bra många år sedan. Och nu talar man istället om evolutionen. Och jag är helt chockerad över hur denna evolutionslära smyger sig in i alla tänkbara sammanhang. Det är inte bara biologi, kemi och fysik. Det är alla ämnen. Du kan inte öppna en tidning, du kan inte titta på tv-program. Det första som möter dig, det är miljoner och miljarder år. Utvecklingen. Det är en gud, det är en religion som västerlandet har levt med under en tid. Och någon säger så här, ja men, om vi inte kommer någonstans ifrån, om det inte finns något syfte med vårt liv, vad har vi då för värde? Men det behövs ingen skäggig gubbe i himlen för att ge oss, nu kommer jag tillbaka till den skäggiga gubben, men jag hör det argumentet hela tiden, i himlen, som talar om för oss att ni är värdefulla. Richard Dawkins säger att det är fullt möjligt att vara en glad och tillfredsställd ateist. Därför att vi fyller våra liv med ett eget värde. Men hur kan det vara det? Varför är vi så sorgande vid graven, när människor dör? Och om det är så fint och så naturligt och så värdigt. Varför kan vi inte då liksom bara släppa den tanken? Men ändå så är det någonting. Och Bibeln säger att graven är grym. Därför att döden är inte naturlig. Om den var där så skulle det inte kännas så. Vare sig när det gäller oss själva eller någon annan. Den är inte naturlig. Den har kommit in i världen genom synden. Och det är väldigt intressant att se hur man vill redan från första vers i Bibeln. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Vad säger evolutionsläran eller evolutionsteorin? I begynnelsen var det ingenting. Och sen blev det till någonting av det här ingenting. Och där ska vi då finna vårt värde. I ett absolut dött, kargt universum. Som inte hör våra gråt eller rop eller skrik eller önskningar överhuvudtaget. Hur kan vi hitta något värde här? Vår humanism som vi lever med, den är så här liksom, den är lika tunn som faner. Ni vet, det här är trädet, bara liksom en liten yta som är på egentligen. Lika tunn är den. Vi uppför oss så civiliserat. Jag lovar att dessa civiliserade människor, om omständigheterna ändras lite grann, blir omedelbart förvandlade till monster. Och någon säger, jag skulle aldrig. Jag vet det. Det är helt otroligt att titta på er själva. Hur duktiga och fina vi är. Och sedan så något händer i våra liv. Helt plötsligt, wow! Liksom, det är jag! Helt plötsligt så är det ingenting annat som gäller. Vi är så ytliga i vår sofistikerade samhälle egentligen. Och vi är, om vi är en produkt av evolutionen, vad har vi då för värde? Men faktum är att vi har ett fantastiskt värde. Jag vet inte om någon av er har hört talas om en man som hette Charles Templeton. Är det någon som... jag tittar på Annette, för kan inte Annette då? Ja, hon har ändå hört talas om. Men han skrev en bok 1996 som hette Farewell to God, alltså Hej då Gud på ren svenska. Han föddes 1915 i Kanada. På 40-talet så blev han en evangelist av stora mått. Han var likvärdig i, om vi nu talar i termer som framgång, med Billy Graham. Och han talade till tiotusentals människor i hela Nordamerika, hela Europa. Han vann människor för Kristus. Men han tyckte inte att han hade tillräckligt mycket utbildning. Och var han då hamnade, det var på Princeton University. Eller Princeton School of Theology. Och en skola som en gång i tiden skapades av kristna, trodde på Bibeln. Men det gjorde den inte på 40- och 50-talet redan. Och där lärde han sig att ifrågasätta första Mosebok 1:1. Och tro på evolutionsläran. Och 1996 skrev han då den här boken Hej då Gud, som jag kallar den, Farewell to God. Och i den boken så är han en fullfjädrad ateist, där han förnekar allt som kan förnekas om Gud, om Bibeln, om den kristna tron. Billy Graham i en av sina böcker, i en av hans biografier, han skildrar hans samtal med Charles Templeton när han tvivlade och hur han ville försöka hjälpa honom i sina tvivel, men det var förgäves. Var Charles Templeton jag tror att han var det. Jag tror att han blev förledd av otrons tankar, och jag tror att det är möjligt för oss, om vi inte tror att Bibeln är relevant, om vi inte tror att den är Guds ord, då föds tvivlet omedelbart. Om vi verkligen trodde att den här boken var Guds ord, så säger jag, men jag tror ju det, ja, nu skulle jag inte komma till den här församlingen. Men om vi verkligen trodde det, skulle vi vilja läsa någonting annat egentligen.
Mm.
Jag stannar upp bara för ett ögonblick. Men jag bara säger, jag ställer frågan till mig själv. Om den är Guds ord, är den inte värd att studera? Jag läser själv mycket andra böcker, men alltså böcker som på något sätt är relaterade. Jag säger inte att man inte kan läsa något annat. Jag bara säger att han tvivlade. Det förde honom från att ha varit en evangelist som talade till tusentals människor till att skriva en bok där han var en fullfjädrad ateist. Han dog 2001. Och Gud vet vad som fanns i hans hjärta. Men han sa att allting började på Princeton University när han började att ifrågasätta första Mosebok 1. Är det viktigt att vi vet vad vi talar om? Absolut. I första Petrusbrevet, 3 kapitlet, den 15 versen. Första Petrus 3:15. Vi läser versen här. Därför då hejdar jag mig lite. Första Petrus 3:15. Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. Att svara och förklara det hopp som vi äger. Vet ni vad det är för ett ord som används i grekiskan här? Apologia. Apologia. Det är där alltså vi får ordet apologetik från. Som betyder försvaret av den kristna tron. Det här ordet kommer, den här formen av ordet kommer från en annan form som är apologiomai. Och det skrivs alltid i någonting som kallas för medio passivum. Alla vet vad medio passivum är. Det är alltså en mellanform mellan aktiv, när en mening står i aktiv form eller i passiv form. Och det betyder att subjektet, jag läser Bibeln. Jag är subjektet, läser är predikatet. Och predikatet är också verbet, det är handlingen som jag gör. Jag visste inte skillnaden mellan ett verb och ett substantiv när jag gick i högstadiet. Jag sa, nu tycker jag det är jätteroligt. Det är sant. Till och med på gymnasiet. Jag hoppade av gymnasiet. För jag kunde inte skillnaden mellan verb och substantiv. Men det som är intressant är att verbet utför en handling. Och det är jag, subjektet, som utför den handlingen. Men i den här mediopassivum, den formen, så betyder det att jag gör det för min egen räkning. Så det vill säga att det är för mig själv som jag ska vara redo att svara. Det är inte för att jag ska ha ett bra svar. Var jag inte duktig liksom som kunde svara på alla dina bibelfrågor? Nej, jag behöver veta det. Därför att vi lever i en värld där jag blir absolut översvämmad av attacker mot min tro. Inte bara i världen, men också bland kristna. Så, liksom, skulle du tro att jorden bara är så och så gammal? Eller skulle du tro det här? Många gånger kommer tvivlet lika mycket inom våra egna led som de kommer utifrån. Så apologia, var redo att svara människor för er egen skull. Därför att då tvivlar vi inte. Och tvivlar vi inte, då kommer det också en frimodighet. Och har vi frimodighet i Hebreerbrevet 10:35, så har vi också en stor lön, står det. Där frimodigheten för med sig en stor lön. Så, vi talar om Guds realitet. Vi talar om Guds relevans. Nu talar vi också om Guds relation, det tredje och sista. Och då vill jag att vi läser som avslutning Johannes 15:15. Johannes 15:15. Jag kallar er inte längre tjänare, eftersom tjänare inte vet vad hans herre gör. Vänner kallar jag er, till allt vad jag har hört av min fader har jag låtit er veta. Är det verkligen möjligt att denna Gud som är en realitet och som i högsta grad är relevant till oss borde vara? Att vi kan också ha en relation med honom. En personlig relation. Inte bara att jag kastar mig någonstans några gånger om dagen och ber en bön till en Gud som jag absolut inte vet hör min bön. Eller att jag åker någonstans några gånger om året och går in i något tempel eller någon helig byggnad och dricker något vatten i någon smutsig flod. Eller jag bara plockar lite grejer här från olika religioner som man hör av människor, även inom kristna religioner. Men jag talar om att vi kan ha en relation med Gud på en daglig basis. Vi kan. Han har gjort det möjligt. Och det är inte bara möjligt, utan det är också så att Gud vill detta. Det är för mig en stor tanke. Att den Guden som har skapat allt, som är en realitet och som är relevant, han vill också ha en relation med oss. Och Abraham, han kallades för trons fader. Han var Guds vän i Jakobs andra kapitel, den 23 versen. Och han kallade också lärjungarna sina vänner, som vi sa nu precis nyss. Men är det inte intressant att Gud kallar, vi har så många relationer. Han kallas, eller vi kallas för hans brud i Efesierbrevets 5 kapitel, 25 och 27 versarna. Men också i Uppenbarelseboken 19 respektive 21 så är vi Kristi brud. Det är en ganska nära relation, en äktenskaplig relation. I 1 Johannes 3:1 står det att se vilken kärlek med vilken han har älskat er, att vi ska kallas Guds barn. Där är vi barn i motsats till föräldrar. En ganska nära relation. Och i Romarbrevet 8:29 så talas det om hur Jesus är vår broder. Så hela tiden är det liksom äktenskapliga och familjerelationer som han visar att vi har med honom. Det är inte bara sådär liksom en kompisrelation, sådär någon man känner på lite avstånd sådär och lite formellt. Det är den absolut närmaste relation som man överhuvudtaget kan ha. Som han önskar att ha med oss. Och i Psaltaren 16 och vers 11. Så står det att inför ditt ansikte mättas jag av glädje. Att Gud vill umgås förtroligt med oss. Det är det han vill. Han vill inte bara att vi säger, Gud finns där ute. Okej? Han är en realitet. Han vill inte att vi säger, Gud kanske finns men han är inte relevant för mig. Varför behöver jag honom? Nej, han vill att vi också inser att vi kan ha en relation med honom. Och han vill ha det. Han längtar efter det. Och i Psaltaren 31. Och versarna 20 och 21. Psaltaren 31, 20 och 21. Så talas det om hur Herren tar oss i sitt beskydd. Och det står där. Det talas om hur han har en hemlig plats. En hemlig plats. Vad är den hemliga platsen? Jo, det är vår relation med honom. När den här världen kollapsar, när den här världen är emot oss, när den här världen larmar runt omkring oss, då har vi en hemlig plats. Och var är den hemliga platsen? I hans närvaro. Där jag umgås förtroligt med honom. Vilken annan Gud erbjuds i världen? Inte ens i kristna sammanhang. Om man nu säger kristna inom citationstecken. Där man inte egentligen undervisar Bibelns Gud. Men Bibelns Gud är denne Gud som vill umgås förtroligt med oss. Så vi vill räkna med Gud i våra liv. Vi vill inte bara säga att ja, ja, han kanske finns, han kanske inte finns. Om han nu finns så är han inte relevant. Och även om det skulle vara relevant med det här då, så okej, jag tror väl då. Men sen får det vara bra. Nej, han vill också ha en relation med oss. Så Guds realitet, Guds relevans och Guds relation är de saker vi har talat om idag. Och allt detta kallar vi då att vi räknar med Gud i våra liv. Herre, vi tackar dig för de här sakerna. Vi ber att du välsignar oss rikligen där vi funderar över. Och Jesus, vi tänker bara på hur otrons ande breder ut sig. Och du sa till och med att ska jag finna tro när jag kommer tillbaks. Det talar om och vittnar om att på något sätt så är otrons ande utbredd i denna värld. Och åtminstone i västvärlden så är det mycket relaterat till denna ateistiska, naturalistiska och evolutionistiska världsbild som egentligen inte har någonting som underbygger den, men ändå proklameras den som ett faktum idag. Och Herre, vi tackar dig för att du är en realitet. Vi tackar dig för att du, ditt ord, din församling är relevant för oss. Och vi tackar dig också för att vi kan på ett så fantastiskt sätt ha en relation med dig. Och det är så unikt. Skapelseguden som själv försåg oss med denna möjlighet. Vi tackar dig för det. Välsigna de här tankarna i ditt namn, Jesus. Amen. Amen.